Avsnittet av den nya podcasten Ryggen fri. Måste vi säga, jag är inte i kör gärna. Kan inte du bara säga det?
Ja.
Jag spelar in nu.
Jaha. Hej och välkomna till pilotavsnittet av den nya podcasten Ryggen fri. Vi ska prata om hur det är att arbeta i svenska skolan, på högstadiet och gymnasiet.
Mm. Och vi som är med i programmet, som ska förbli namnlösa, är jag, Björn, som inte längre namnlös, och du.
Ja, som inte tänker säga vad jag heter då. Hur länge tror du att du kan kunna uppehålla det, Björn?
Nej, inte så, det blir väldigt svårt om man ska ha en konversation.
Ja, ja, men det blir det faktiskt. Jag ska hitta på en bra pseudonym till nästa avsnitt.
Men så länge kan vi säga att du jobbar på gymnasiet.
Det gör jag.
Här i Stockholm, någonstans i Stockholm.
Mm.
Och jag jobbar på högstadiet någonstans i Stockholm.
Precis.
Med omnejd.
Ja, vi kommer att prata bara vi, och vi kommer att bjuda in kollegor och vänner som har relevanta saker att säga. Förmodligen kommer vi inte bjuda in elever.
Nej, jag vet inte om jag känner mig bekväm med det. Det skulle vara om någon har någon lillebror eller något. Eller lillehen.
Lillehen?
Lillehen.
Ja, precis. Och då menar vi inte att en elevs lillehen, utan kanske en väns, någon utanför skolan.
Ja, eller vi kanske till och med börjar bli så gamla att vi, något slags barn har någon som går i skolan.
Ja.
Vi kan bjuda in Björn och Marias unga när de börjar gå i skolan.
Ja, precis.
Om vi håller på i några år.
Ja.
Kanske börjar bli lite kaxiga nu.
Ja.
Men det här är i alla fall pilotavsnittet. Så att man får överseende med
visst svammel.
Visst svammel, tekniska problem och långdragna tveksamhet, tvekningar från framförallt min sida då. Du är lite bättre på att babbla på, men jag känner att det är många så här ämnen från mig. Och liksom.
Ja, vi gör vad vi kan.
Alltså jag tycker ju vi kan nästan börja prata om betyg, vad heter det? Att rädda ett betyg.
Mm.
Hur funkar det på gymnasiet?
Ja, alltså jag har ju några sådana betyg som jag har satt, fast som jag inte borde ha satt.
Mm. Jag skulle säga att det finns två kategorier där. Det finns dels det här rädda ett betyg, som är att eleven har misslyckats på liksom det stora provet och kanske på nationella, och så ger man dem en uppgift som man tror att den ska kunna klara med liksom med mycket coaching. Och det blir, alltså det blir ett snällt betyg, men det blir också så här, om du åtminstone klarar av det här. Och sen så finns det de här som man kanske liksom hittar ett extra poäng på nationella, eller man kanske liksom, ja, men har ju legat väldigt nära. Så det kanske blir ett E ändå.
Jag kan känna att jag ganska ofta ljuger på mig själv där, som man tänker på historia framför allt. Där får man ju bedöma, där bedömer man ju kunskaper och tillämpning av kunskaper. Det är inte språk på, som på svenska, där man ändå måste kunna visa att jag kan skriva. Men ja, men han har ju kanske pratat, sagt saker på lektionerna. Och tänker då igen, om jag har ryggen fri, för det är ingen som kan bevisa att eleven i fråga inte har sagt, har varit aktiv och
Nej.
Gjort de där jämförelserna och så på lektionerna.
Nej, i själva verket det hen har sagt på lektionerna är att man har ställt en stängd fråga och eleven har räckt upp handen och svarat på den.
Ja, eller ställt en intressant fråga till mig. Vilket då jag tänker, då visar ju på ett intresse och att man kan resonera kring och så. Fast det räcker ju ändå inte.
Nej.
Annars kan jag tänka att de jag har varit snällbetygat åt, det är framför allt de elever som har råkat ut för fruktansvärda saker i sitt personliga liv samtidigt. Elever vars föräldrar har varit sjuka eller råkat ut dödsfall eller varit sjuka själva eller sådär. Och jag har suttit satt betyg som, ja, men jag vet... Nu gjorde jag lyft citationstecken här. Men
det funkar inte i radio.
Nej, det gör ju inte det. Men jag vet att eleven skulle ha nått det här betyget om eleven hade liksom fungerat som normalt.
Ja.
Men har eleven inte gjort det, och då vill jag inte straffa eleven för att ha varit dålig. Och där kan det ju vara lite lite tveksamheter såklart. Men jag ångrar mig sällan. Men samtidigt så kommer jag ihåg de här och det ligger och gnager lite.
Ja, alltså det skadar ju ens professionalism på något sätt. Alltså...
Ja, det nöter, även om jag håller det ju ofta hemligt.
Mm.
Ibland så pratar jag med någon annan ämneslärare och lägger fram det, men då lägger jag ju fram det som så att personen ska säga ja, men
som
det är okej.
Du har ljugit för dig själv, så ljuger jag även för den
precis.
Personen.
Så ljuger jag, det är samma lögn för den till den läraren.
Ja. Jag har ju jättemycket det här problemet med mina spanska elever i nian som har haft en snäll, om man tycker att det är snällt att vara och sätta överbetyg, outbildad lärare, obehörig kanske heter, som har satt betyg efter att han tycker att vissa har varit duktiga, liksom. Inte efter prestation. Det är många i den klassen som inte har liksom tillgodogjort sig sjuans kurs i spanska. Och som ändå ligger på ett E. Liksom. I den klassen så är det ju så att jag får typ skicka iväg vissa elever med typ ett D. De har legat på ett B, men jag kan inte sänka dem hela vägen. Så får jag skicka iväg dem med ett D och säga, säg inte det här till din gymnasielärare. Liksom.
Mm. Men man kan, det där är ju svårt när man tar över en kurs från en annan lärare. För man kan inte riktigt, man är ju ansvarig för slutbetyget på kursen. Men man kan inte heller rätta om tidigare uppgifter. Och sätta om betyg på de uppgifterna. Ofta finns de ju kanske heller inte kvar. Man måste ju utgå från att de betyg eller de omdömena stämmer. Även om de uppenbart inte gör det. Mm. Och då blir det någon slags medelvärde. Där är ju också precis en av de situationer där jag har satt betyg som jag önskar att jag inte... hade behövt sätta.
Mm.
Och jag och en kollega hade nyligen ett liknande problem. En elev som har fått ett A i omdöme tidigare från en annan skola. Och sen så kom jag hit efter halva kursen. Och eleven ligger en bit under ett E. Vad ska vi göra då? Jag har inget svar på den frågan. Och vet att när vi gått till rektorerna så har de inget bra svar på den frågan. De har stått ganska ensam.
Ja.
Men
överhuvudtaget så känner jag att vända sig till liksom högre upp i näringskedjan när det gäller specifika pedagogiska frågor så får man sällan ett vettigt svar. Mm. Utan det handlar ju mer om att liksom, de kanske i och för sig är bättre, de som jobbar administrativt kanske är bättre på diplomati än vad vi är.
Mm.
Men de har ju ingen kontakt med liksom studiesituationer överhuvudtaget. De kanske har jobbat som lärare för 15 år sedan, men de vet inte vad det handlar om.
Nej, och deras fokus är annat än vårt fokus. Det måste man ju komma ihåg att vi har ett pedagogiskt fokus. De försöker, som det ser ut nu, i väldigt många fall bara få skolan att överleva. Att man vill inte förlora elever, man vill inte få arga föräldrar som ringer rektorn. Eftersom elevantalet har sjunkit senaste åren. Det kommer ju vända om några år, men som det ser ut nu så gör skolor alldeles för mycket för att få behålla elever. Och det är ju, jag förstår ju det också. Det handlar ju om att skolan inte ska gå under. Men...
Där är ju ett systemfel egentligen. Det är inte så mycket kanske individuella människors fel, utan det handlar ju om vad är det för skola vi har egentligen. Det är konstigt att man...
Ja, jag ska stänga ljudet på min telefon också.
Ja. Just ringde och har blivit riktig lärare.
Ja, min kollega som började jobba...
Man får inte säga kollega förut. Min pappa har berättat det för mig. Man måste säga arbetskamrat. Det är bara poliser som säger kollega.
Okej.
Okay. Ja, det är väldigt viktigt.
Men varför då?
Det vet jag inte. Det är någonting han har sagt till mig i alla år. Det heter inte kollega, det heter arbetskamrat. Det kan bero på att han är gammal kommunist.
Ja, det kan jag tänka mig. Men jag tänker också att jag är inte kamrat med alla mina kollegor.
Nej, men du är arbetskamrat.
Ja, men ändå. Jag vill hävda kollega. I och för sig är min namnlösa kollega min kamrat.
Ja.
Men ändå.
Men hon har ju heller inte varit din kollega förrän.
Nej, så kan man ju säga.
Hon har varit en sån här obehörig igel på systemet.
Den här diskussionen tror jag nästan att du får klippa bort.
Nästa ämne är vad vi inte har lärt oss på lärarhögskolan.
Ja.
Det är ju någonting vi kan återkomma till många, många gånger. För jag upptäcker nya saker varje vecka.
Ja, och det är också någonting som vi pratade om redan när vi gick på lärarhögskolan.
Ja.
Tillsammans. Att saker vi saknade i utbildningen. Och jag har funderat ganska mycket på det där också. Och sen framförallt första året när jag började jobba. Men att det är mycket på många olika nivåer. Men bara som exempel, så jag har inte lärt mig någonting om hur man konflikthantering mellan elever.
Vi gick inte den här dramakursen på 5 poäng som man fick ha, där man fick göra rollspel.
Nej.
För där lärde jag mig jättemycket. Och när jag säger jättemycket så säger det väldigt ironiskt.
Ja, jag ser det på din bittra min.
Ja, jag tror inte det. Min bittra min framgår inte riktigt på inspelningen. Men,
det var ju bra att du nämnde den.
Det var ju väldigt sådär... 2 stycken mobbar någon. Man går in. Vad gör du? Väldigt improvisationsteater och sånt.
Det låter som att ni spelade in en bullenbrevfilm.
Mm, men så var det lite. För Sväng som spelade in tyvärr. Det hade varit kul att se efterhand. Men nej, inte så mycket konfliktlösningar. Inte så mycket metodik.
Nej.
Inte så mycket pappersarbete. Det var ju alla var så glada för att jag kom som nyexad nu. Precis till Lgr 13. Jag vill säga Lgr 11.
Mm.
Heter den Lgr eller den Lg 11?
Alltså våran heter ju J 11, så att jag vet faktiskt inte.
Ah, okay. Ja, men jag tror att det heter Lgr 11. Precis när den skulle liksom implementeras och vi skulle börja betygsätta ATF.
Mm.
Och då var det så, men den här nya läraren, han lär ju veta en del. Nej, det visste han inte. Jag har inte fått lära mig någonting om den.
Nej.
Och då hade de ändå en gyllene chans eftersom jag läste AIO 3.
Ja, men de visste ju ingenting heller.
Nej.
Jag började ju jobba 09, så att jag... han ju precis lära mig det gamla betygssystemet. Men jag fick ju också gå på alla Skolverkets informationsdagar och sådär. Och vi fick inte lära oss någonting. De hade ju ingenting till oss. Väldigt mycket verkar jag ha bestämt i sista sekund. Så att jag kan ju känna att hela liksom, skolsystemet lämnades.
Men det är ett annat ämne som vi kan
säga. Ja, det är ett annat ämne.
Hela skolsystemet. Vi sparade det till avsnitt 3 typ.
Ja, precis. Och där har vi mycket att säga.
Mm.
Men jo, vi pratade om metodik till exempel.
Mm.
Att det kände jag när jag kom ut på min praktik, att hur bortkommen jag kände mig i klassrummet, att jag inte visste hur jag skulle gå in i klassrummet, att jag inte visste hur jag skulle ta över klassrummet, att lugna klassen, att få allt fokus på mig. Och det blev ju trial and error, och till slut så gick det ju ganska bra, men jag tror att jag hade suttit betydligt färre eftermiddagar i materialrummet och gråtit på min praktik om jag hade fått lite mer verktyg med mig.
Ja.
Att jag inte hade behövt misslyckas så hårt där i början.
Det kan ju också vara så att det kanske skulle vara färre lärare som hoppade av efter första praktiken om det var så. För att det är ju väldigt många som de tänker att gud vad kul att vara lärare.
Mm.
Så går de 2 terminer på lärarhögskolan och sen går de in på första praktiken när det blir liksom real time. Och sen så slutar de för att det var inte så kul när man hade elever.
Nej, precis. Och det är ju fruktansvärt när man inte vet vad man ska göra. Det var det verkligen. Men sen när man väl lär sig så, ja, då blir det där roliga som man hade tänkt sig att när man sökte lärarutbildningen. Men det här är någonting som jag har varit väldigt arg över, att vi inte fått lära oss olika sätt att lära ut, olika sätt att nå elever. Sen har vi också pratat om juridik. Alltså, vad är lärarens juridiska ansvar, vad går gränserna för vad vi får göra, vad måste vi göra i kontakt med föräldrar till exempel. Och
där handlar det ju lite om podcastens titel också,
att
hålla ryggen fri.
Precis, för det upptäcker man ju när man kommer ut och börjar jobba som lärare, att väldigt mycket av skolans verksamhet handlar om just det. Den frasen återkommer hela tiden, att det här är egentligen helt bortkastat åtgärdsprogram till exempel för eleven. Vi tror inte att eleven kommer göra någonting. Men vi gör det ändå för vi måste ha ryggen fri.
Mm.
Det är inte ett åtgärdsprogram som får elever att börja ta skolan på allvar igen. Men på något sätt så handlar allt om den sortens pappersarbete.
Mm.
Vad tänkte du att du skulle ha velat lära dig mer om på lärarhögskolan?
Alltså, självklart också metodiken. Men även bara lite mer om så här day-to-day-jobbet.
Mm.
Att vad är ett OP, vad är ett PU,
Vad är ett EHT?
Ja, vad är ett EHT?
Ett elevhälsoteam.
Ja, just det. Jo, men det har jag hört. Men du har ju liksom, jag har ingen koll på det. Jag kom in och så liksom, ja men idag på eftermiddagen så har vi APT och AP och liksom olika sådana förkortningar.
Mm.
Okej, det kanske man inte kan läsa på utbildningen, men just den här förkortnings så här,
allt man förväntades veta när man kom ut.
Floden som kom, ja.
Ja.
Vilket är konstigt för de lärarna som är där, de har ju också gått lärarhögskolan. Men de kanske förväntar sig att det ska ha hänt förändringar sedan de gick.
Ja, så glömmer man också vad det var man inte kunde när man kom ut.
Ja.
Så väldigt mycket hänger ju på att man får en bra mentor när man kommer ut och börjar jobba. Och jag började ju jobba innan introduktionsåret infördes. Och jag fick en mentor. Men det var ju någon som då hade en... Ja, vi gick en timmes promenad runt skolan, i villområdet runt skolan i veckan i början där, och pratade lite om hur det var att jobba och så.
Om arkitekturen.
Ja, om arkitekturen, precis. Nej, men det var en ämneskollega. Och det var ju väldigt bra, men sen ska jag känna att jag blev väldigt väl omhändertagen av mina andra kollegor.
Mm.
Och så. Och jag har försökt föra det arbetet vidare när det börjar nya kollegor, att hur viktigt det är att man får ställa alla dumma frågor hur många gånger som helst.
Mm.
För det är
behandlar dem lite som eleverna.
Ja, precis.
Men alltså, så känner jag, blivit väldigt väl mottagen när jag har börjat och haft. Framförallt så har jag en äldre arbetskamrat, inte kollega, som har jobbat i 30 år och som liksom har jobbat på skolan i 6-7 år, som har lärt mig väldigt mycket och som jag vet att jag kan fråga om allting. Men sen det här mentorsystemet, jag har inte haft henne som mentor, för jag går ju det här introduktionsåret då. Utan jag har en annan kvinna som för all del är väldigt trevlig och duktig säkert, men hon är deltidssjukskriven och jag har henne som resurs på mina lektioner. Så att det blir väldigt konstigt att hon är resurslärare i spanska och liksom... Att hon ska ge mig tips och komma in när det är jag som ska instruera henne hur hon ska göra på lektionerna, blir en väldigt konstig situation. Och det tyckte hon också. Hon sa det att ja, men om det är någonting så kan vi prata om det, men jag vet inte vad, liksom, vad jag ska säga till dig. Det blir liksom en omvänd situation på något sätt. Så i princip så där har jag ju bara en mentor på pappret.
Mm.
Det här introduktionsåret, det blir mer som att de ser att jag inte fuckar upp, och gör jag inte det så får jag mitt lärarlägg och då kommer jag bli anställd typ.
Så det här, jag undrar lite över det här med introduktionsåret, hur det fungerar, men det är inte så stort med andra ord.
Inte för mig i alla fall. För mig så är det mer som att det handlar om ett papper liksom.
Mm.
I slutet av året så ska skolan antingen godkänna mig eller underkänna mig.
Mm.
Och underkänner de mig så måste jag ju ta till Skolverket, och det kommer inte de orka, så att de kommer ju godkänna mig.
Mm.
Ja, plus att jag är jätteduktig.
Ja, precis.
Ja, men så det där är ju bara fiffel och båg. Det där är ju bara en vanlig,
det är bara spel
för
gallerierna.
Ja, precis.
Igen. Ja. Någonting som man kan säga att Skolverket gör för att hålla ryggen fri.
Ja.
Mm.
Det är de jättebra på.
Mm.
De också.
Precis.
Överhuvudtaget så det känns som att väldigt många av de här politiska besluten som låter så himla bra är
Potjomkin kulisser.
Ja, den referensen fattade jag.
Bra.
Det är bra.
Bra, Björn.
Jag känner att jag måste börja köra lite spansk referenser så att jag kan köra lite grejer över huvudet på dig också.
Ja, precis.
Inte bara köra massa historia.
Jag har fantiserat lite om vad jag skulle säga om jag fick göra en gästföreläsning på lärarhögskolan. Vad jag skulle säga till dem.
Spring fort.
Backa långsamt ut ur rummet. Till de blivande lärarna. Det är väl, beror väl på om de är i början av sin utbildning eller i slutet. Men vad man ska vara förberedd på när man kommer ut som lärare. Och till att börja med så. Någonting som man absolut inte förbereds på är ju allt pappersarbete. Som är på något sätt också en del av ryggen fri-kulturen.
Mm.
Alltså att... alla åtgärdsprogram man skriver, all kontakt med föräldrar som ska dokumenteras, så att man ifall skolan blir någonting ifrågasätts så kan man visa vad man faktiskt har gjort. Och det går ju väldigt mycket tid åt, och som en av mina kollegor sa, all den här tiden jag sitter och skriver åtgärdsprogram skulle jag kunna ägna åt att faktiskt hjälpa eleverna att nå sina, de här målen. Tiden måste ju tas någonstans ifrån, och ju mer tid man måste lägga på administration, desto mindre tid blir det ju till eleverna.
Mm. Och där känner jag att man kanske blir bättre och bättre och liksom kan välja ut vad, vilken administration man behöver göra och vilket man kan skita i. Och också att man gör administrationen snabbare. Det var första åtgärdsprogrammet jag skrev, så satt jag i en timme liksom och bara letade formuleringar och gjorde det bra. Sen nu så skriver, om jag skriver ett åtgärdsprogram som inte är ett riktigt åtgärdsprogram, det vill säga att det inte är en elev som har några speciella behov utan mer den här standard, kom till lektionen, kom i tid till lektionen, avvik inte från lektionen, ta med dig arbetsmaterial
och gör dina läxor. Sluta tända eld på saker.
Ja, precis. Då kanske inte jag ägnar en timme, en och en halv åt det, utan då kanske jag ägnar 5 minuter åt det.
Jo, man lär sig ju, men det känns ju också lite tråkigt att man lär sig att, ja, vissa saker som det där, som den sortens åtgärdsprogram eller IG-varningar.
Din föreläsning, vad är det den kommer innehålla egentligen?
Kom ihåg att vinet är din vän. Lägg inte en massa tid på dumheter. Gå hem när arbetsdagen är slut. Att du har en 45 timmars arbetsvecka. Och då är det 45 timmar. Om du inte blir klar med allt du ska göra på de där 45 timmarna. Så är det ett arbetsmiljöproblem. Och det är inte ett problem hos dig. Utan då är det någonting som rektorn måste lösa. Och man ska inte vara rädd för att be om hjälp. Det är nog min allra viktigaste lärdom från första året. Be kollegor om hjälp. Be rektorn om hjälp. Gå till rektorn och säg det här är för mycket. Eller gå till en ämneskollega och säg jag vet inte vad jag ska göra med det här. För att det är rektorn som din chefs uppgift att se till att du har en dräglig arbetsmiljö. Och för att vara en bra lärare så måste man ju hålla ihop. En utbränd lärare gör ingen glad.
Men jag skulle gå på den föreläsningen, absolut. Ja. Jag tror inte att...
Jag tror att det skulle serveras vin på den.
Så. Ja. Mitt tips är väl... jag har ju mycket tröst i snuset då. Det kanske inte är din grej riktigt.
Nej, jag tar mera till bibben.
Ja, där är ju lite sådär. Jag måste ju dölja det, för jag får egentligen inte snusa i skolan, tror jag.
Nej.
Men, eller inte på lektionerna i alla fall. Men om jag inte gjorde det, så skulle det bli väldigt tråkigt för eleverna, tror jag.
Ja, nej, men det är samma sak med min bag-in-box faktiskt. Det kan bli väldigt tråkig stämning om den syns.
Det är därför man har kartrummet.
Det är därför man har kartrummet. Ja, det är också något jag skulle säga till några ord till min lärarstudent, om jag hade någon. När det är din första dag på praktiken eller första dag på den nya skola, leta reda på vad kartrummet eller materialrummet är, och hitta ett hörn där du kan gömma dig och gråta när allting inte riktigt blir som du hade tänkt dig.
Där kommer ju min manlighet i vägen. Jag har ju hittills inte gråtit på skolan.
Nej.
Men det kommer väl, antar
jag. Jag kan ju säga att för mig hände det första veckan. Jag hade en ganska fullt schema som det var, tyckte jag. Och sen så kom någon annan lärare och sa, ja, jag har pratat med rektorn och sa att du kan vikariera för mig de här timmarna. Det skulle innebära att jag undervisade 8 timmar i sträck utan paus en dag. Jättesvåra klasser. Och då blev jag så arg. Och jag var ju redan ganska utmattad över orättvisan i att hon hade bestämt det där, så att då började jag gråta framför den här läraren dessutom. Det är inte ett av mina stoltaste ögonblick.
Hur tog hon det då?
Hon tog det ganska bra.
Ja.
Och jag slapp faktiskt vikariera de timmarna.
Ja, det är skönt.
Det där är också någonting man ska vara lite försiktig med som ny lärare. När andra, alla kollegor, arbetskamrater, är inte snälla. Man ska vara försiktig så att ens kollegor inte lägger arbetsuppgifter på en som inte är ens egna. Det är svårt såklart när man är ny lärare. Kommer någon annan lärare och säger, ja, men du kan vara med på det här projektet. Eller så kommer rektorn och säger, kan inte du styra upp vårt antimobbningsprogram?
Då vill man gärna visa framfötterna också.
Man vill ju gärna visa framfötterna. Och
framförallt om man inte är fast anställd.
Och det är man ju inte. Det är ju väldigt få som får en fast anställning. Och nu med introduktionsåret så är det väl omöjligt.
Ja, nej, jag får inte bli fast anställd för jag har mitt lärarlägg.
Ja, precis. Men en sak som jag lärde mig av en kompis är att man ska säga vad man ska säga när de kommer där med extra arbetsuppgifter. Så det är väldigt lätt att säga ja, fast man inte egentligen har tid att säga. Får jag fundera på saken? Jag kan återkomma om en halvtimme. Dels har man då förberett personen på att det kan då komma sig att det här blir ett nej. Och sen så hinner man tänka igenom. För ibland kan det faktiskt vara så att man verkligen vill vara med på det projektet och har tid. Men är det så att man inte har det, så kanske man kan antingen säga nej eller komma fram till någon slags kompromiss. Och sen så har man dragit upp en gräns och markerat att man inte kan vara, att man inte är den som folk
dumpar ett jobb på. Det tycker jag absolut att du ska ta med i din föreläsning.
Mm. Det här är ju min föreläsning.
Ja, det är, men håller på fortfarande.
Jag tror det.
Ja, jag tänkte att vi skulle försöka avsluta hela pilotavsnittet nästa vecka. Vilket inte alls behöver betyda att det är nästa vecka. Men i nästa avsnitt av Ryggen Fri så ska vi bland annat prata om vår medelklassbakgrund.
Och vad den innebär för hur vi bemöter elever.
Och så ska vi också prata om någonting helt annat beroende på vem som vill komma och hälsa på oss.
Precis. Så vi ses, eller hörs då naturligtvis, förhoppningsvis nästa vecka. Tack för att ni lyssnade.
Kolla också gärna in ryggenfri.blogspot.com där ni kan komma med frågor och kommentarer och så vidare.